Då är det väl så dags då att jag sätter mig ner här och spelar in den här sommarspecialen. Här, det är en friggebod på västkusten som jag har inrett med en mikrofon och en dator. En mikrofon som står uppstaplad på en trave pocketböcker plockade från sommarstugehyllan. Och så dags, det innebär att jag sätter mig ner här framför mikrofonen på dagen det här avsnittet ska publiceras. Så det första den här sommarspecialen avslöjar av mig, det är väl egentligen att jag är en prokrastinatör av rang. Och jag skulle kunna skylla på 1000 saker här. Jag skulle kunna skylla på att jag har velat ha semester och att jag vill ta det lugnt. Och att de har grävt och sprängt här utanför. Men sanningen är den att jag har haft ett dussintal chanser att spela in det här avsnittet. Men jag är jag. Och jag behöver en skarp deadline för att sådana här saker ska bli av. Och det finns ingen skarpare deadline än att det här ska läggas ut på det vida internetet inom ett par timmar. Mitt namn är Johan Larsson och jag är den sista ur vår glada poddtrio att spela in 2019 års sommarspecial. Och för den som råkar ha rattat in det här programmet av misstag så kan jag meddela att du just nu lyssnar på en podd om teknik. Och anledningen till att jag sitter här och spelar in den här sommarspecialen, trots att vi har valt att lägga ner en podd om teknik, det är att vi nådde upp till detta delmål under vårt vårevent, Teknikhjälpen. Och eftersom jag inte kunde vara med under inspelningen av vår sammanfattning av Teknikhjälpen så vill jag härmed passa på att tacka er alla där ute som var inblandade på ett eller annat vis. Tack till alla er som skickade in frågor och hejar upp och tack till alla er som donerade en slant. Tack till alla våra poddvänner som reste över land och rike för att hälsa på och medverka. Och tack till Joakim som satt och videoproducerade allting live. Det var en ära och ett sant nöje att spela in Teknikhjälpen tillsammans med er alla. Och det var ett synnerligen stolt ögonblick när vi satt och skickade iväg alla våra ihopsamlade pengar till IT for Children, EFF och Wikimedia. Ni som har lyssnat på Magnus och Jespers avsnitt, ni känner till formatet för de här sommarspecialerna vid det här laget. Vi har alla fått varsitt avsnitt att domdera över helt själva. Och jag har inte hunnit lyssna på mina kompanjoners sommarspecialer än, så jag vet inte vad de har pratat om. Vilket är synd. Hade jag gjort det så kanske jag hade kunnat göra snygga övergångar eller dragit snygga paralleller till ämnen som de har tagit upp. Och jag har heller inte lyssnat på den sommarspecial som jag själv spelade in i förfjol. Så jag kan knappt ens dra paralleller till vad jag pratade om då heller. Med andra ord, jag har ingen aning om vart jag bör börja det här avsnittet. Eller vart jag bör sluta för den delen. Men det kanske ger sig. Det känns som att både Magnus och Jesper hade sina semesterplaner framför sig när de spelade in sina avsnitt. Och jag å andra sidan sitter här i den här friggeboden med merparten av min semester avverkad. Och omvandlad till minnen. Likt tidigare somrar så startade jag och min sambo Lisa vår semester med att ta tåget norrut mot de svenska fjälltrakterna. Att starta semestern på det här viset har visat sig vara en bra tradition för oss. Det blir en genväg till den där semestriga sinnesstämningen som man brukar sukta efter. Och som i mitt fall annars brukar infinna sig några dagar innan semestern brukar ta slut. Och för egen del så är genvägen en kombination av att dels bryta av klassiska jobbveckor med att röra på sig hela dagarna och sen också såklart att man inte har någon täckning. Bristen på täckning, det gör att alla andra rutiner under vandringen upplevs som så starka. Det går inte att plocka upp telefonen medan kaffevattnet kokar på morgonen och istället så sitter man där som ett fån. Och bara väntar på att den första bubblan ska uppenbara sig i vattnet. Alla de där småstunderna av tristess och långtråkighet som man annars motar bort i vardagen. De blir så otroligt påtagliga när det inte finns ett snabbt och enkelt alternativ att plocka upp ur fickan. Så de där stunderna, de är några av mina favoritstunder när man är ute och vandrar. De där stunderna när man sitter och inte gör någonting. Man bara sitter tålmodigt och väntar. Och överlag så är jag fantastiskt glad över att vi har kommit ut varje sommar på ett litet hike-äventyr. Och när man traskar runt där uppe bland fjällen så kan man ibland gå runt och vara synnerligen nöjd med sig själv. Inte för att man har genomgått något särskilt krävande eller svårt eller tungt. För att vandra så som vi gör, det är inget dera. Utan man är nöjd med sig själv enbart för att man har tagit sig för att göra det. Och man känner sig också otroligt lyckosam över att ha privilegiet att bo i Sverige med flera veckors semester. Att man har tillgång till vacker natur och att man såklart har en inkomst som tillåter en att resa iväg på det här sättet som vi har gjort. Och just semestern, det var det svåra tyckte jag att få till som egenföretagare. Jag har aldrig riktigt känt mig ledig på den semester som jag har tagit ut under de här åren där jag har varit konsult. Jag har alltid känt att jag har velat vara tillgänglig. Så inför den här sommarens semester så gjorde jag det enda rätta och jag råkade skaffa mig ett jobb. Efter ett par pepp- och deppkurvor med mitt konsultande så kändes det som att det återigen var dags för förändring. Och helt apropå så dök det också upp en intressant tjänst på ett intressant företag. Och för första gången på länge i min karriär så kunde jag unna mig att ta lite av ett spontanbeslut. Jag hade inget nuvarande jobb att förhålla mig mot, ingen uppsägningstid och jag gjorde ingen besviken genom att sluta. Så det ska bli kul att ge sig in på det här nya företaget och härja lite i en ny bransch. Men i övrigt så ser livet ut mycket som innan. Det är inte mycket som har hänt på den fronten. Och nu när Epot, ja Epot är förkortningen på en podd om teknik. När Epot börjar lida mot sitt slut så har jag funderat mycket på vart teknikvärlden kommer barka hän framöver. Och vilka de frågor är som jag kommer fortsätta diskutera. Så som hoppas att andra kommer fortsätta diskutera. Även inte vi i Epot poddar regelbundet. Och flera av frågorna har vi redan avhandlat under åren som har gått. Jag kommer till exempel fortsätta tycka det är viktigt med time well spent. Och att vi bör fortsätta att ifrågasätta om den tiden vi lägger på digitala tjänster känns meningsfull eller ej. Och det är en fråga som jag tycker är viktig att fortsätta prata om. Och både för mig som skapar digitala tjänster men också för mig som storkonsument av digitala tjänster. Jag som utvecklare bör framförallt fokusera på att utveckla digitala tjänster som känns meningsfulla. Och som konsument så bör jag investera tid och energi och pengar i tjänster där jag får ut något mer än bara kortsiktiga internetpoäng. Och andra frågor, ja, de har vi bara skrapat på ytan på hittills. Till exempel de problem som våra algoritmdrivna sociala nätverk har uppbådat i form av extremism. Det har exempelvis varit lätt att tro att de teknikplattformar som har överlevt tills nu har varit helt objektiva och neutrala. Men det är många rapporter som nu pekar på motsatsen. Och inte för att något av de här ansvariga företagen illvilligt har programmerat sina tjänster att rekommendera extremare och extremare innehåll till sina användare, utan det har liksom bara råkat bli ett resultat och en konsekvens av att man har optimerat sina rekommendationsalgoritmer för att användare ska spendera så mycket tid som möjligt på sina sajter. Och de här algoritmerna är liksom ingen magi som bara uppstått och det är ingenting som är skrivna i sten. Algoritmer är ju inget mer än en trave regler som datorer stegar igenom och applicerar på det innehåll som man kastar deras väg. Och i slutändan så är det alltid människor som har bestämt hur de ska fungera. Och en algoritm som kan användas för att människor ska spendera mer tid på ens sajter, det är att rekommendera innehåll till människor. Och ett sätt att luska ut vilket innehåll man ska rekommendera till människor, det är att titta på vilket innehåll som de som använder sajten mycket, vilket innehåll de tittar på. Och eftersom de använder sajten mycket så måste det innehållet vara bra för att få folk att spendera mer tid på sajten. Med andra ord så kommer de som konsumerar mycket innehåll på en sajt styra rekommendationerna för övriga användare. Och det har visat sig att för till exempel YouTube så innebär det att storkonsumenter kommer styra rekommendationer för övriga användare. Och storkonsumenter på YouTube har i många fall tittat på mycket extremt material, vilket har gett väldigt vid spridning av nazistiskt och främlingsfientligt och vaccinfientligt material. New York Times rapporterade exempelvis i dagarna hur valet i Brasilien påverkades av rekommendationer från YouTubes algoritm. Jag slänger med en länk till det i show notes. Och för den som är nyfiken på såna här frågor men vill lyssna på det istället, så kan jag helhjärtat rekommendera ett riktigt bra avsnitt från podden Your Undivided Attention, som heter Down the Rabbit Hole by Design. Och det avsnittet handlar just om hur de här algoritmerna optimeras för att vi användare ska spendera mer tid på YouTube. Och även den slänger med som länk i show notes. Det är Tristan Harris som är en ex-googlare och en av grundarna till Time Well Spent, som pratar tillsammans med UX-designer Asa Raskin. Och de intervjuar ex-youtubare och andra och diskuterar hur YouTube fungerar när det kommer till företagets incitament och hur det styr algoritmer för användarrekommendationer. Och det är ett upplyftande avsnitt, för de pratar inte bara om problemet. De pratar också om potentiella lösningar på hur de här algoritmerna kan utformas och hur vi i civilsamhället kan få en större insyn i hur de här algoritmerna väljer ut nytt innehåll. Och inte kanske för att civilsamhället ska kunna gå in och detaljstyra hur det funkar, men för att vi ska kunna granska och ställa algoritmerna till svars när vi tycker att de inte gör sitt jobb. Det är en tung fråga och den har inga självklara svar. Den kommer nog aldrig att ha några självklara svar. Om vi vill ha ett fritt och öppet samhälle så behöver vi fortsätta diskutera vad vi tycker ska vara tillåtet på de här innehållssajterna. Och vi behöver fortsätta diskutera hur vi vill att innehåll ska rekommenderas till användare. Under de senare tiden så tycker jag att de här stora digitala tjänsterna har gått från att bara vara appar till att bli torg och allmänna platser där vem som helst kan ställa sig och bassonera ut sina åsikter. Och det tycker jag i stor mån att folk ska fortsätta få tillåtelse att göra. Men det kanske inte behöver spridas genom en rekommendationsalgoritm till miljontals människor bara för att man har råkat ha tittat på någonting annat som tangerar det den här personen står och bassonerar ut från sin torgplats. En annan fråga, det är hur vi i civilsamhället ska ställa oss till annonser på de här plattformarna. Och framförallt då sponsrat innehåll och annonser från politiska partier och andra makthavare. Och hur kan vi bygga verktyg så att vi kan säkerställa att journalister och andra kontrollerande organ får tillgång till den här datan och till de här annonserna så att de kan granska makten? Och hur kan vi exempelvis analysera olika partiers budskap när de har möjlighet att skräddarsy budskapet till otaliga olika målgrupper? Hur kan deras uttalande fakta granskas när de kanske bara visas för ett fåtal människor och att det är svårt att fånga upp? Och hur kan vi få bättre insyn i hur organisationer i andra länder påverkar opinionen i till exempel Sverige? I valet i USA så har vi ett exempel på att organisationer från andra länder än USA sponsrar inlägg och innehåll som har för avsikt att polarisera och splittra samhället. Exempelvis genom att göra sponsring för både en demonstration och en motdemonstration samtidigt. Och hur ska verktygen se ut så att de som granskar det här, att de kan göra sitt jobb så att vi kan skydda oss mot sådana här yttre påverkan? Ja, som sagt, det är många stora frågor kvar att lösa och det finns inga givna svar. Vi har aldrig använt digitala tjänster på den här skalan tidigare och det är såklart inte bara mängden data som är svårt att hantera, utan det är också att det är på en global skala och att innehåll produceras för olika språk. Det kommer se olika ut för olika länder. Men någonting som verkar klart, det är att de här företagen inte är supersugna på att moderera det här helt själva. Vilket jag kan förstå. Jag tycker inte att de bör ha ansvaret för att bestämma vad som får sägas på allmänna digitala platser. Men då tycker jag att de bör satsa på att vi i civilsamhället kan få större insyn i hur deras algoritmer fungerar. Så att civilsamhället kan hjälpa till och bestämma vad som är bra rekommendationer. Jag har inga konkreta idéer på hur sådana verktyg skulle kunna se ut rent konkret, och det kanske blir pannkaka av det också. Men det jag tycker mig har sett hittills, det är att det inte blir bättre genom att slänga på flera automatiska system alla gånger. Och ibland kan man känna att som privatperson så finns det inte supermycket man kan göra för att påverka. Mer än att kanske fortsätta diskutera de här frågorna tillsammans med arbetskamrater och kanske politiker eller andra makthavare när man stöter på dem. Och på så vis kanske få möjlighet att väcka en bredare diskussion. Och något som har intresserat mig på senare tid, efter att ha läst artikeln How to run a small social network site for your friends, som handlar om just det, att hur man kör ett litet socialt nätverk, det är att försöka skapa och delta i kanske mindre communities på nätet. Min erfarenhet av befintliga stora sociala nätverk är att de mer och mer har gått från att vara diskussionsforum till att bli megafoner. Folk basunerar gärna ut sina tankar, men det blir färre och färre som vill diskutera och vända och vrida på de där tankarna. Det kanske är ett bevis på att jag hänger i fel digitala kretsar, men jag funderar ibland på hur internetlandskapet skulle se ut om det var väldigt enkelt att dra igång ett privat litet socialt nätverk för sina vänner eller sin familj. Något som kan driftas från en NAS eller Raspberry Pi som kopplas direkt till ens router. Skulle det innebära att vi diskuterade mer med varandra? Skulle det innebära att vi pratade om mer seriösa saker än vad som ryms i andra sociala nätverk idag, där allt ofta är väldigt polerat och man ofta visar upp det som är positivt i ens tillvaro? Jag vet inte, men jag börjar bli nyfiken och sugen på att testa. Och överlag så tycker jag att, i alla fall jag, börjar se tecken på att pendeln börjar svänga tillbaka mot en mer distribuerad webb snarare än en centraliserad. Under de senaste åren har det byggts mycket infrastruktur i olika projekt, och nu tycker jag man börjar se att folk faktiskt går över mer och mer till att börja använda alternativ till de här stora centraliserade jättarna som Facebook, Twitter och YouTube. Och inte bara börjar folk använda de här nya tjänsterna, utan jag tycker man också se att folk börjar damma av sina gamla bloggar, vilket är roligt. Förhoppningsvis så är det något som inte bara hör sommaren till, utan att de också fortsätter att leva under resten av året. Och ytterligare en liten datapunkt i den här känslan, det är att man har mötts av nyheten att WordPress grundare köper upp Tumblr. Och att han verkar känna sig övertygad om att det kommer finnas utrymme att starta upp ett nytt stort community utanför Facebook, Twitter och YouTube. Och även om det innebär nu att det här avsnittet blir kort, så kanske det är dags att runda av här och lämna ifrån sig det här avsnittet nu när man har möjlighet att sluta på en positiv ton. Och samtidigt så känns det väldigt vemodigt att ringa ut det här avsnittet. För jag inser också att jag då blir ansvarig för att ringa ut den här podden på obestämd framtid. Och förmodligen för gott. Magnus. Jesper. Det har varit en ära att få spela in den här podden tillsammans med er. Och jag är otroligt stolt över allt vi har åstadkommit. Och alla projekt som vi har dragit i hamn. Det har varit ett par riktigt, riktigt roliga år. Och tack till er som har lyssnat. Och alla er som har haft möjlighet att komma till någon av alla meetups som vi har haft. Det har varit otroligt roligt att få träffa er alla. Och ett privilegium att få driva runt i Sverige och hälsa på er. Men nu är det dags att ringa ut. Ring, klocka, ring.